Hej Kai.
Hej.
Hur gör du Kai när du upplever att du är lite småsugen på någonting att äta? Och du har kanske redan ätit frukost och det är inte riktigt dags för lunch ännu. Men du känner på dig att för att du ska kunna jobba så behöver du lite energi och du behöver få i dig någonting för att inte liksom stagnera före lunch.
Ja, och nu skulle jag gärna liksom välja vara en som tar en morot eller någonting, men tyvärr så är det väl ofta att jag tar en light limsa. Och sen är det ju aspartam, det är ju inga kalorier eller någonting. Men den där känslan av att man måste få någonting så försvinner.
Ja.
Det är som min cigarett. När jag var yngre så löste ju tobaken det där.
Mm.
Men jag har ju inte rökt det på länge. Men så det är väl nog det.
Det är intressant det där. Jag har funderat på sådana där bantningspiller. Och just det där som du sa om att... För jag kommer ihåg att vi pratade om det när du rökte. Att det tog bort hunger också. Ska man inte kunna liksom kombinera det där? Att det finns liksom en sån här bantnings... Som ett avlångt... En bantningscylinder. Som du liksom har i munnen som en tobak.
Ja.
Och så suger du liksom långsamt på den. Så att det ser ut som att du röker. Men egentligen så är det alltså en bantningscylinder.
Men hur funkar den då? Eller alltså, det finns ju idag Ozempic som ju väl tar bort hungern.
Ja, men det är precis. Det är det jag tänker. Ja. Men de är väl inte piller. De är väl liksom sprutor.
Men man skulle kunna göra dem till cylindrar nu. Så att man kan ha dem i munnen.
Och säkert skulle det också kunna gå att man skulle kunna tända på ändan av dem. Så att de skulle lite ryka också. Så att det här pillerångorna kommer snabbare in i kroppen.
Röka och sempik. Är det som på något vis den här nästa trend från Kalifornien?
Ja, det kan hända. Men jag tror faktiskt att jag har hittat en bättre trend. Och det var därför jag inledde med den här frågan. Alltså för att jag har nu haft det här problemet. Alltså att jag stiger upp på morgonen, jag äter frukost. Men sen så märker jag att det finns en sån här liksom en dipp innan lunch. Som påverkar också hur jag jobbar. Alltså att jag känner liksom att min kropp behöver lite mer energi. Men att det är så här jobbig tid att men inte kan man ju som, du kan ju som inte börja göra en massa smörgåsar nu för att då förstör ju lunchen. Och den här dippen kommer ju också senare. Alltså den kommer ju också på eftermiddagen. Då behöver man ju också ha liksom något snacks. Och det är ju just det där man tar alltid, man tar de här light cola-dryckerna eller en bulla eller en godis eller någonting. Men jag har nu hittat någonting som är mycket, mycket bättre.
Ja. Och, ja, men det här kan ju vara ändå som något som många har glädje av. För jag tror ju att det där är ju åldrandets svåraste sak. Att liksom dela med impulskontrollen när det handlar om hunger och liksom sån här, att man vill ha något gott och något sött.
Ja, och jag tänker ju här att jag är ju en influencer på många plan i den här podden, men framförallt när det kommer till snacks så tänker jag att det är nog liksom det budskapet som det kommer absolut mest respons på.
Ja, och det är ju många CEOs på många chipsfabriker nu som spetsar öronen, för de vet ju att du är en chipsinfluencer.
Ja.
Och att många lyssnar på dig när det handlar om snacks.
Jag har inte prövat det här med chips, men det skulle nog säkert gå det också. Men det här är nu en sån här... Jag är säker på, Kai, att när jag berättar det här åt dig så kommer din respons vara att du tror inte på det här och på något sätt att det kan inte stämma det här. Och jag tror att det är många lyssnare som kommer att ha samma reaktion. Och då vill jag bara liksom här sätta en markering. Ni måste pröva det, för jag trodde inte heller på det förrän jag provade. Och här är alltså grejen. Du tar en skål. Du knäcker ett ägg i skålen. Du tar majonnäs. Du tar en ready matsked majonnäs. Du sätter majonnäsen i ägget och sen rör du om. Och så rör du om och rör om och rör om tills det blir en smet. Alltså så att det finns ingen separat majonnäs och ägg kvar. Utan att det finns en beige deg. Sen tar du den här skålen och så häller du det i en mindre skål. Gärna alltså sådär som är typ som ett decilitermått formad. Alltså sådär så att det blir som en liten, som en muffinsform ungefär. Och sen sätter man det här i mikron på en minut. Och när det här har varit i mikron så blir det alltså till en äggmajonnäs pudding-aktig. Alltså som en liten saltbakelse förvandlas det till. Och då tar du den och sätter den upp och ner på en tallrik så att det blir som en sån här en fin halvsfär. Och här är nu liksom, vissa kan äta det redan här, men att här har jag nu det som höjer alltså,
många
det här.
Har ju stängt av.
Nej, jag vet, jag sa det och jag påpekar då min markering här att det här måste ni testa. För att jag vet att man inte tror på det här. Sen när man har den här geléaktiga klumpen, då tar man lite parmesanost, river ganska mycket parmesanost på den här och sen tar du din go-to starka sås, alltså någon form av tabasco eller någon form av sån här Texas, någon sån här hot sauce eller någonting. Och så duttar du och sätter så här 10 droppar på det där. Mm. Sen avnjuter du. Och det är otroligt gott och det att det är ägg och majonnäs så gör också alltså att det liksom det uppfyller en massa sådana där liksom snacksboxar så kan man liksom direkt kroxa i och du hålls mätt ganska länge på det här.
Alltså du har ju den där glimten i ögat nu som, och jag fick ju inte avbryta dig för du var så ivrig här. Men alltså det är ju Ted Forsström som har upptäckt omeletten det här nu.
Alltså det är väl närmast, det är ju en form av omelett. Men här är grejen, om du ska göra en omelett när du har två barn som skriker där hemma. Så det är ganska mycket begärt att börja ta fram en stekpanna och börja värma upp den och vänta och steka och sådär. Men att vispa ihop någonting snabbt, slänga det i mikron i en minut. Också för alla som jobbar hemifrån. Du kan liksom springa ner till första våningen i köket, slänga det där snabbt in i mikron och så är du upp igen till nästa möte.
Nej, men när ska du hinna hyvla parmesan och stänka hot sauce på det här?
Man kan ha färdig hyvlad parmesan i en liten påse som man sätter som ett strössel ovanför. Men det här är nog en sån här grej bara att jag vet att när jag har berättat det här så tror man på att det kan inte vara värt det, det kan inte vara gott. En konstig omelett i mikron dessutom. Ja. Men testa det. Jag lovar att det kommer att förändra era vardag.
Men det, alltså, på något plan här nu så vet jag ju att det måste ju vara gott också. Men den där känslan, alltså den där hungern, den där suget så går ju nog att som stävja på mycket lättare sätt. Och jag tänker, varför ska du blanda in majonnäs i det hela? Varför inte bara helt enkelt steka ett ägg och äta det?
Ja, men vet du vad Kai? Alltså jag känner så igen. Alltså precis så där, exakt de tankarna hade jag också när jag liksom stötte på det här konceptet. Men att jag har ju sen tagit det liksom ett steg vidare med de här parmesanflingorna och den här starka såsen. Och det är väl enda som fattas nu att det har inte något namn det här tror jag. Och jag vet inte liksom, är det någon form av omelett? Att borde det vara som en ometed? Eller liksom någonting, alltså att jag upplever att det saknar jag ännu.
Den är ju inte lätt, så den kan ju heta omefejt. Boen burmo puut vuossar botning, sun talas itso popna popkun, so vyrivi, popnudena popkun, so vyrivi, lyskuteddokkai. Det har varit en skön semester på det sättet att jag har verkligen kopplat bort allt som har att göra med vardag och gjort helt andra saker. Saker som jag har velat göra och som jag har längtat efter att göra. Vi har varit mycket ute ur stan, vi har varit mycket med Kaius på olika roliga saker, det har varit slöa dagar, det har varit väldigt hektiska dagar, jag har hunnit läsa en del, jag har hunnit ligga på en solstol och somnat där och det var jätteskönt. Och sånt som jag aldrig annars gör i min vardag, men nu återvänder man och det som jag är ju så här lite, jag har ju druckit säkert lite för mycket öl och vin med allt det som vi har grillat. Och sen har jag ju inte kanske rört på mig så mycket som jag borde och så här. Så man är ju lite så här tung i kroppen och lite så här, man vet att nu snart så måste jag börja som ta itu med ätandet och motionen och så här. Men jag tror också att min moral har blivit slapp. under semestern. Alltså att också den har slappnat av. Så att den är inte skärpt.
Men det blir ju nog en sån effekt tycker jag också. Alltså semester aktiverar ju någon form av tillstånd där det inte är samma regler. Alltså för att du inte har rutiner plötsligt. Alltså det är inte någon skola, det är inte något jobb. Och så fort rutinerna försvinner, så åtminstone för mig så aktiveras det direkt någon sorts så här liksom karamba fiesta, tydligen. Att nu är ingen förälder nog mer. Olé! Och sen så gör man lite hur det nu blir.
Ja, nej men precis. Och sen så, alltså det är ju inte morkis jag har nu då, utan det är mera som en sorts, som att jag saknar kompass i min moral efteråt. Att den är som, jag måste som få fundera på saker som jag annars skulle ha reagerat på med ryggmärgen, vet du.
Nu måste du nästan ha några exempel här, alltså, för jag tänker bara på spriten nu då.
Ja, jag har väl både ett personligt exempel från mitt eget liv, men sen har jag också en nyhet som jag läst och som jag har tänkt mycket på och som jag till min förvåning inte har sett diskuteras. Alltså nyheten som kom under juli månad här, att en av 140 människor i världen nu är miljonär.
En av 140?
Alltså var 140:e människa på planeten jorden är miljonär just nu.
Det låter, jag kan inte tro på den siffran.
Alltså det låter så, men så googlar man och så verkar det nog vara som att det är nu en sån här rapport som visar att så pass mycket har liksom värdet på bostäder gått upp och värdet på aktier och sånt liksom stiger.
Jag känner mig så jättefattig när du sa det där. Alltså att jag kan bara gå och knacka på 139 hus här nu i Pormo och så träffar jag på en miljonär.
Ja, men när du säger det så jag menar det är ju inte ändå otrovärdigt med tanke på hur mycket skog en del äger där och liksom har stora jordbruk och
ja,
så.
Men är det då liksom att vara miljonär?
Alltså egendomar är ju inräknade här nu
ja.
och så.
Mm.
Att det är ju inte att man har det på kontot. Men min moral vet inte vad jag ska göra med den här. Alltså är det här fasansfullt och orättvist? Eller är det här som ändå på något vis ett tecken på att ja, men världen är på väg upp ur fattigdom rent generellt eftersom så många nu plötsligt börjar ha det riktigt bra? Och att om det här är liksom en trend, alltså är det en bra eller dålig trend?
Jag tror inte att det är en bra trend, för att jag börjar tänka på sån här statistik som såna där ultrarika ofta säger, att det är bara så där att ja, du måste ha den där första 100 000, det är problem. Sen efter det så är det bara nemas problemas. Alltså att,
är det någon sommarprat som jag har missat eller vad?
Det, jag vet inte varifrån jag har läst det där, men att det var någon så här Warren Buffett eller någon som sa liksom att problemet är bara liksom att du måste ha 100 000 och det finns liksom inga genvägar till få 100 000, men har du det så då är det bara liksom din egen dumhet som gör att du inte är miljonär sen. Alltså med hur du investerar och hur du använder det där. Och jag tänker att jag får liksom så där dåliga vibbar, ja, för att jag tänker att ju mer miljonärer det finns så desto mer större klyftor blir det mellan de här ultrarika och de som inte är miljonärer, tänker jag.
Ja, men jag tänker om en på 140 är miljonär så måste ju, nu har jag ju inte statistiken på hur många som har 100 000, men det måste ju vara många, många fler.
Ja, men du sa ju att det är kopplat också till egendom och fastigheter sådär. Och det är ju någonting som är begränsat. Alltså det kommer ju liksom, det finns en finit mängd hus du kan bygga på planeten, men det finns ingen finit mängd människor som kan födas. Så att det blir liksom att glappet blir ju att de som är rika kommer alltid att bli mycket, mycket mer rika och de som är fattiga kommer att bli mer och mer fattiga.
Du är nog så Ulle anställd. Du måste väl säga det där.
Men det är ju, så där är det ju.
Skrev du på något kontrakt då när du skulle få din tjänst?
Nej, men jag
ska vara antikapitalist.
Jag är väl inne i en sån här liksom, det har varit sommar, man har varit hemma, man har liksom gjort saker som man har mycket mindre pengar än vanligt. Jag lever på bara ägg och majonnäs och försöker liksom hitta på recept på sånt som finns längst bak i kylskåpet, så att jag blir så här illa till mods av att finns det så där mycket miljonärer och vad har jag gjort för fel?
Ja, nej, men alltså det är skönt att ändå få återaktiverat nu ett lite bredare tänkande på det här. För alltså jag på något vis när jag hörde nyheten, dels var jag så här att stämmer det här faktiskt, men sen så mindes jag också, om du minns den här Hans Rosling, den här svenska föreläsaren och, ja, som hade ett mycket pedagogiskt sätt att visa att världen ändå inte är så värdelös som man ibland tror, att det är mycket som blir bättre. Och det var ju just, alltså han, en av hans sådana här talking points, så var ju hur mycket den absoluta fattigdomen har minskat i världen. Att det är liksom färre människor än någonsin som lever i absolut fattigdom. Och det här är som obestridliga siffror som visar det här. Och att det är något som man ändå inte tänker på så ofta. Visst, vi ska fortsätta arbeta mot fattigdom, men det är ändå bättre nu än vad det har varit typ någonsin. Och då tänkte jag då att är som också de här miljonärerna då, är det som ändå något sorts tecken på att allt fler har det som riktigt bra? Och att är det inte som ändå bra?
Nej, jag tänker helt åt andra hållet. Jag tänker att liksom Hans Rosling dog ju för de här liksom ultrarika tog makten på något sätt. Och att det blir ju bara mer, alltså snart är det ju sådär att du måste vara miljonär för att ens få bo i ett samhälle. Och som de här ultrarika bestämmer. Och att de som inte ens är miljonärer så slåss om ekorrskinn i något dike någonstans.
Ja, så alltså det är dåligt det här nu då. Det är vad min moral borde känna.
Nej, men ordet liksom miljonär så är, tycker jag nu liksom i det stora hela är liksom förknippat med någonting väldigt negativt. Alltså också när man läser på forum, man liksom scrollar på Reddit och sådär. Alltså att folk har kämpigt just nu. Det är lite jobb, det är hög arbetslöshet och det finns en så här stark sån här... alltså att man blir liksom argare och argare på de som har jättemycket. Så att jag tror inte att det där är en bra sak.
Ja, men okej. Okay. Det blev lite abstrakt också. För det som just att okej, det är egendomar och sånt. Att om jag nu äger mitt hus och det är värderat till 500 000. Så jag menar, man måste ju bo där. Och det är ju som inte... Man måste ju också underhålla det här huset. Och man, alltså det är ju inte som pengar man bara...
Nej, men du är någonting på spåret här. Alltså jag tänker att det ska... kännas bättre också, alltså sådär att om man ska kunna anlita en person som ska komma hem till mitt hus och så ska han bara gå omkring och vara väldigt sådär, vad, oj på riktigt han är, oj vad fint, och bara vara såhär jätte positiv och jätteuppskatt med allting, och sen efteråt när han har gått och man har visat alla rum så säger han, vet du vad Ted Forsström, alltså tack för om är fejten, men alltså jag värderar ert hus till 17 miljoner euro. Och så jag bara så, så är det nog. Tack ska du ha. Hej då. Och så bara, jag menar inte kommer jag någonsin att sälja det här huset. Jag vill ju bo här, men att bara vetskapen om att det är värt det så skulle få mig att må mycket bättre.
Ja, nej, men det blev alltså, kanske jag drog en sån här allmän moralisk vilsenhet för att det är svårt att prata om mina personliga moraliska tillkortakommanden då. Men jag försöker kanske fly ämnet alltså. Du är ju kanske min präst nu då. Jag har ju varit i min semesterbubbla och sen har jag syndat då. Och nu ska jag jag vet inte om jag har syndat. Det är väl det.
Jag kan jättegärna vara din präst, men du vet ju vad det är för oblat du får sen.
Och med fejt.
Parmesan och hot sauce på den.
Oj. Och en klunk vin på det då kanske, fader. Men nej, alltså inte vet jag. Alltså jag mår nog lite dåligt. Fast jag kanske inte vet om jag... Alltså hur ska man veta om det är som ett felkalibrerat samvete man har? Som är kanske något resultat av någon lite moralpanisk uppfostran. Eller om man... är faktiskt ett asshole. Alltså det, om man gör fel.
Ja, det är enda sättet är att man måste prata med någon med det. Man kan inte sitta själv och fundera. För att antingen så tänker du åt ett negativt håll och konstaterar att du övergeneraliserar och tycker att du är ett asshole i alla situationer, eller så tycker du att ditt asshole-beteende inte alls är något problem och att de andra måste väl bara skärpa sig. Men andra människor kan hjälpa att kalibrera. Det säger jag som din präst.
Ja, men tack. Jag ska ju nog vara specifik här nu då. Jag ska inte som... Man måste ju bekänna sin synd alltså. Men alltså det enda som resan som jag ville göra den här sommaren så var att jag ville segla till Tallinn. med ett gäng vänner.
Mm.
Och det här hade vi planerat länge på förhand. Och det här är något som vi har gjort förr och så här. Och det är roligt och vi gillar det här. Och vi är ett så här bra ja, gäng.
Alltid, varje år, alltså för du har gjort det här flera gånger och alltid när jag ser på Instagram att nu är ni på väg igen, så blir jag alltid orolig. Alltså för att ni är liksom några bögar på en allt för liten båt och det är säkert mycket promille i den där båten. Och att jag tänker att det är liksom, ni kommer att drunkna i något skede.
Vi dricker väl inte under färden, utan när vi kommer fram tar vi ju välförtjänt öl och kreps äter vi och så här. Men inte vi nu fulla då vi seglar.
Okay.
Alltså man behöver ju inte vara full på kön. Det är ju det som är så fint, för det är så meditativt, lugnt och tillfredsställande.
Det kan hända att det är jag som lite projicerar, för att jag måste alltid vara full för att klara av att vara på kön.
Ja, men det är viktigt nu då att det här är alltså pappas semester.
Mm.
Att det här har vi då i vår fina familj som består av tre föräldrar. Jag har som i vår gemensamma kalender skrivit in att de här dagarna är pappas semester.
Mm.
Och att då har vi ordnat så att liksom barnet blir omhändertaget och liksom alla har det bra och pappa får fara till Tallinn med pojkarna då.
Mm.
Och förutom då att jag får komma bort och vara med vännerna, så hoppas jag ju också få vill du vila ut. Så pappa bokar ju då ett hotellrum åt sig. Han vill inte sova på båten. Han vill liksom alltså han vill åka över till Tallinn och åka tillbaka, men han vill inte sova på båt. Han vill ha en bekväm säng. Och det ska vara dusch och det ska vara luftkonditionering och det ska vara som att nu ska pappa vila.
139 andra människor ska sova på båten, men inte pappa.
Kanske vi är lite på väg åt det hållet nu då, för att jag hade ju då länge på förhand då bokat mitt rum i hamnen och då visste jag ju inte då att det skulle vara värmebölja i Tallinn just när vi seglade dit. Så det var ju alltså, det var ju olidligt att vara utomhus och det var olidligt att vara på båten. Så det var ju som underbart då när pappa då for då till sitt hotellrum och la sig ner på dubbelsängen, hade luftkonditioneringen på 21 grader, får duscha och liksom satt länge på vässan då efter den här varma seglatsen.
Men alltså vänta nu, alltså pappas kompisar då, som också är på, så de sover på båten då? De har inte bokat hotellrum?
Så var det.
Så du var den enda som hade bokat hotellrum?
Och i mitt hotellrum då fanns då den här dubbelsängen då som jag då hade bett om. Alltså en king size.
King är väl större än queen?
Ja, och jag är ju en stor kar, men jag hade ju nog som rejält.
Det ryms ju kanske 20 personer och några hundar i en king size bed.
Ja, och så det här rummet hade också en utdragbar bäddsoffa.
Just det.
Det lätt skulle ha rymts då, alltså. No, alltså nog fyra om man skulle ligga rikt, alltså det här är ju som ett rum du, som en stor familj skulle kunna du, hyra och sova bekvämt i.
Vad sa du åt besättningen när du for till hotellrummet?
Godnatt. Sa jag.
Var det diskuterades det här ditt hotellrum?
Jag vet inte.
Men
låg ju i sängen.
Men var det någon diskussion före liksom så här att var det bara så där att ni var framme och så var alla var där liksom och mådde dåligt för att det inte fanns luft och det var för varmt och så var det bara så här happ ska få till hotell idag. Eller var det någon så här gavs det ens menande blickar åt dig?
Nej, men jag kunde ju inte se någon i ögonen riktigt. Alltså speciellt inte efter första natten. För vi skulle vara två nätter. Jag hade bokat två nätter.
Flera nätter.
Och liksom när jag på morgonen då var du otroligt fräsch och liksom hade sovit 11 timmar och duscha länge.
Och så kommer du till den där lilla båten och så möts du av en human centipede.
Ja. Det var alltså det var ju alla hade ju som vet du att håret är som fast smetat mot skallen,
ja,
och liksom hålögda efter att inte ha sovit och så här.
Mm.
Men du ser den här bilden nu då framför dig.
Och jag håller nog med dig om att det är inte liksom en så här, jag bråkar ju lite med dig. För jag håller nog hårt vid det också, alltså att man förtjänar på något sätt, alltså att har man framförhållning och att man förtjänar det där extra, alltså som också alltså lite så här privat efter att man har varit i en svettig båt. Så det är nog någonting jag skulle liksom hålla fast vid. Men om det dessutom är flera nätter, så att jag upplever nog att det sista så skulle vara efter första natten när du har sovit där ensam, och sen då när du möts av liksom de här människorna då som inte längre kan prata, att man då skulle säga att men hej, vad om vi alla sover i hotellrummet nästa natt?
Men pappa semester, alltså pappa då som inte alltid får sova, så hade som sett fram emot de här dagarna då pappa skulle få sova, och pappa hade då haft framförhållning och tänkt att ja, men nu ska jag satsa på ett bekvämt hotellrum.
Men du är också där
få sova.
Du är också
men
där i en grupp,
liksom en hel besättning med karrar som snarkar i mitt rum, så skulle ju det där grejen försvinna för mig också.
Ja,
fast de är mina vänner.
Så är det. Och
så skulle det vara kö till vässa. Och så skulle det vara håravfall och så här, som inte är mitt.
Du har liksom alla argument som sådana här 1700-tals kaptener hade åt besättningen, när de liksom sa att ni måste ha sova med slavarna upphängda i taket.
Men,
för att ni hårar ner i min king-size-bädd annars.
Men sen är det också någonting med åldern. För alltså, nu är inte vi alla medelålders i det här sällskapet som jag reste med. Men vi är ändå som vuxna människor som kan göra egna val och som ska göra egna val. Alltså det är ju en annan sak när man är studerande. Och så är det som någon som har ett sommararbete där de har fått liksom en stor fet bonus för dem. Eller vet du, någon har haft tur med sommararbete och har mera pengar än de andra.
Mm.
Och så... Men jag menar, nu är det ändå att vi har ju som alla jobb och löner, och sen så väljer vi då att vad ska vi satsa på?
Ja,
ska vi köpa det här eller det här eller det här?
Exakt,
och nu valde jag att köpa det här.
Ja, och man kan ju också argumentera att de andra då, så skulle också kunna vara så här, nej, vet ni vad? Jag tänker också få se att om de råkar ha ett ledigt rum, och så bokar jag det i samma hotell. Det kan man ju också göra. Men jag ser ändå liksom att du borde ändå det rätta här, och som din präst så är nog liksom att någon form av kompromiss, alltså första natten okej, okay, men där så borde nog ditt samvete ha kommit emot när du är i det här enorma rummet, luftkonditioneringen surrar och du nästan fryser där, att man då på något sätt tar kontakt med sina vänner och är sådär att men följande natt kanske vi alla sover där. Så det tror jag nog de flesta skulle ha gjort.
Jag skrev ett sms dit i båten nog, för jag hade lämnat en sån här melon där, så jag sa att de får nog äta den. Det kom inget svar.